Hej och välkommen till den här terminens fjärde och sista bibelstudie med mig, Erik Alnemo, över temat det kristna hoppet. På grund av tekniska problem så gick det inte att spela in det här bibelstudiet när det hölls torsdagen i december, som var tanken, utan det här är en inspelning gjord vid ett senare tillfälle. Men innehållet är detsamma, och jag hoppas att du som lyssnar har hittat tillgången till bildfilerna som fanns i samband med ljudfilen, så kommer det vara enkelt att följa med i det här bibelstudiet. Rubriken den här gången är att följa lejonet och lammet. Nycklar till en god läsning av Uppenbarelseboken. De tre tidigare bibelstudierna har ju handlat om frågan om eskatologi i allmänhet, alltså frågan om läran om den yttersta tiden, så att säga. Sen hade vi ett bibelstudie som handlade om uppståndelsen och vikten av Jesu uppståndelse i Bibeln. Vi hade ett tema som handlade om Jesu återkomst, och idag så är vi framme vid det fjärde och sista, som alltså handlar om Uppenbarelseboken, att följa lejonet och lammet. Det här bibelstudiet har några mål som jag tänkte jag skulle säga någonting om i inledningen. Om man ska parafrasera Johannes evangeliets avslutning lite grann, så skulle man kunna säga så här: om allt skulle skrivas ner om Uppenbarelseboken skulle inte hela världens böcker räcka till. Uppenbarelseboken är en bok som har genererat ofantliga mängder litteratur. Det är många som har skrivit och försökt förstå Uppenbarelseboken i kyrkans historia. Och det är naturligtvis så att ett bibelstudie kan inte säga allting om allt detta. Därför så kommer det inte bli svar på alla frågor, alla detaljer kommer inte bli utredda, och det kommer vara mycket som lämnas därhän i den här samlingen. Men det är också lite med flit. Samlingens mål är inte primärt att ge svar på alla frågor, utan att ge några nycklar som underlättar vid den egna läsningen. Mitt mål är inte att svara på alla frågor åt dig, utan att ge dig några redskap för att kunna hitta en del svar själv. Författaren G.K. Chesterton har en gång sagt så här: Johannes såg många märkliga monster i sin syn, men inget så märkligt som några av hans kommentatorer. Uppenbarelseboken är en svår bok, det ska vi se under den här samlingen. Och det är en bok med ett rikt bildspråk som verkligen sätter fantasin i rörelse. Och det är lätt att gå vilse bland alla dessa bilder. Och därför så tror jag det är viktigt att vi som kristna och som Guds folk, att vi lär oss läsa Uppenbarelseboken på ett bra sätt. Att vi blir goda läsare. Och det är ett av målen med den här samlingen. Att ge några nycklar till en god läsning. Inte en spekulativ, dålig, gissande läsning som föder ett dåligt lärjungaskap, utan en god läsning som fördjupar lärjungaskapet och leder till Kristus. Och vi kommer att titta på några frågor lite mer specifikt. Vad är Uppenbarelseboken för typ av bok egentligen? Vilka strategier är vanliga för att tolka Uppenbarelseboken? Hur ska vi förstå bildspråket och bokens struktur? Ska vi titta lite närmare på. Och som avslutning kommer vi att försöka applicera detta på frågan om odjurets märke och talet 666. Så det blir ett litet exempelfall där på slutet av den här samlingen. Så vi börjar med frågan: vad är Uppenbarelseboken? Ja, vi kan snabbt konstatera att det är en omdiskuterad bok. Det är nämligen den bok som blir befäst allra sist i kanon. Alltså när kyrkan fastställde vilka böcker som skulle ingå i den heliga skriften, vilka böcker som skulle vara riktningsgivande för liv och lära, så är Uppenbarelseboken allra mest omdiskuterad. Det dröjer lite längre än med vissa av de andra böckerna, och det finns ganska starka åsikter om att den ska vara med, men också att den inte ska vara med. Och på 1500-talet, år 1522, så skriver Martin Luther, alltså reformatorn, han skriver så här om uppenbarelseboken: den är varken apostolisk eller profetisk. Jag kan inte på något sätt uppfatta att den helige ande har producerat den. Det som håller vad som är skrivet i boken ska välsignas. Men ändå vet ingen vad det är, för att inte tala om att hålla det. Kristus är varken proklamerad eller känd i den. Slutcitat. Det här visar ju att uppenbarelseboken har varit omdiskuterad och debatterad i hela kyrkans historia. Martin Luthers kompanjon, reformatorn Jean Calvin i Schweiz, han skriver ordentliga, gedigna bibelkommentarer på alla Nya Testamentets böcker förutom uppenbarelseboken. Det var nog inte en slump att han inte gjorde så. Det är en omdiskuterad bok och det är en svår bok. Det ska vi konstatera, och det har många i kyrkan varit vittne om och eniga kring genom århundradena. Uppenbarelseboken är också en fantasieggande bok. Med sitt rika bildspråk och sina visioner så har det stimulerat en rad olika filmer och produktioner och ligger bakom ganska mycket uttryck och bildspråk som förekommer i konst och i litteratur och i, ja, men också populärkultur med filmer och annat. Och man kan ta en titt på lite olika boktitlar om uppenbarelseboken för att se just detta, hur uppenbarelseboken liksom triggar olika perspektiv eller liksom hittar ingångar via fantasin till uppenbarelseboken. Det går nämligen att närma sig boken från en rad olika håll och vinklar, och det här tänker jag har att göra just med att den är en fantasieggande bok. Den ger många öppningar för olika typer av tolkningar och förståelser. Det finns, jag tog ett axplock av titlar på svenska om uppenbarelseboken. Leif Carlson har skrivit en bok som heter Tröst och trots. Åke Jonsson har skrivit en bok som heter Den nya sången. Mikael Tellbe en bok som heter Lammet och odjuret. Det finns en bok som heter Profetisk kronologi av Dan Johansson. Det finns en annan bok som heter Bibelns sista budskap av Holger Nilsson. Hans Lindholm har skrivit Den som segrar. Michael Wilcock har skrivit Jag såg himlen öppen. Och David Yonggi-Cho har skrivit Visioner om vår slutliga seger. Och här ser man ju att de närmar sig uppenbarelseboken från lite olika håll. Några fokuserar på det här med uppenbarelseboken som vision, att se himlen öppen, eller visioner om vår slutliga seger. Men också två av böckerna har ju det här med seger i titeln, Den som segrar, Visioner om vår slutliga seger. Mikael Tellbe tar ju fasta på det här med bildspråket, lammet och odjuret, medan Dan Johansson och Holger Nilsson uppfattar uppenbarelseboken mer som en profetisk bok och ett profetiskt budskap. Åke Jonsson fokuserar ju på de här visionerna av evigheten i Den nya sången, och Leif Carlson ser uppenbarelseboken som en slags protestskrift kanske, med tröst och trots. Så som ni märker går det att närma sig uppenbarelseboken från många olika perspektiv, och det går att ha sin utgångspunkt på olika ställen. Men uppenbarelseboken är, om vi ska titta på vad uppenbarelseboken säger om sig själv, så skulle man säga att det är en apokalyptisk bok. Det ser vi i uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 1. Det allra första som sägs i uppenbarelseboken om sig själv. Så slå upp uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 1. Där står det: detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Han sände sin ängel och lät sin tjänare Johannes veta det. Och så vidare. Men att detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Ordet uppenbarelse på grekiska heter apokalypsos eller apokalypsis, och det är därav ordet apokalyps kommer. Och det betyder alltså uppenbarelse. Men i lite mer teknisk bemärkelse så pratar man om att uppenbarelseboken är en apokalyptisk bok. Det vill säga, det tillhör en viss genre. Och man kan fundera på varför det är viktigt vilken genre en bok har. Men vilken genre en bok har, det är väldigt viktigt för hur vi ska förstå boken. Och för de allra flesta av oss så sker det här ganska omedvetet. Men om man tar en roman och en kokbok så är de ju väldigt olika. De har ju olika genrer. De är olika slags böcker. Och ganska omedvetet så behandlar vi dem på olika sätt. Vi reagerar på om en roman inte hänger ihop. Om det är en berättelse med konstiga hopp och hack i, där vi inte kan följa den röda tråden. Men det gör vi ju inte med en kokbok. Det är ju fint om en kokbok har ett tema att det är bakrecept bara, eller allt har med en viss rätt eller ingrediens att göra. Men många kokböcker är ju en blandning av det mesta. Jag äger Icas rutiga kokbok och den har ju recept av alla möjliga sorter. Det skulle ju aldrig falla mig in att läsa den perm till perm och sen känna frustrerat. Den hänger ju inte ihop, det finns ju ingen röd tråd. Därför att det är ju en typ av litteratur som inte kräver det. Vi behandlar den och använder den på ett annat sätt. Och som genre så är apokalyptik en specifik genre av litteratur. Och det finns en bibelforskare som heter John Collins som har definierat apokalyptik så här. Apokalyptik är, citat, en genre av uppenbarande litteratur med en berättelse som ramverk. I berättelsen förmedlas en uppenbarelse av en övernaturlig varelse till en mänsklig mottagare. Uppenbarelsen visar en transcendent verklighet som är både temporal, det vill säga den visar saker som har med framtiden att göra, och spatial på så vis att den involverar en annan övernaturlig värld. Slutcitat. Det vill säga, om man ska sammanfatta vad han menar med det här citatet, så är ju alltså i apokalyptisk litteratur så är det en människa som får en vision eller en uppenbarelse av ett övernaturligt väsen, Gud eller en ängel eller någon annan. Och de här visionerna, de visar antingen någonting av framtiden eller någonting om nuet utifrån en annan världsperspektiv. Alltså man kan se det som att personen får blicka på den mänskliga tillvaron antingen i nuet eller i framtiden utifrån himlens perspektiv, för att prata bibliskt språk. Och det ser vi ju i uppenbarelseboken att det sker ju på ganska specifika sätt här. Och poängen med den här typen av litteratur, vi berörde den lite grann i det förra bibelstudiet, då i relation till första Thessalonikerbrevet. Poängen är att stödja Guds folk, i synnerhet i tider av kris och särskilt tider präglade av ondska och förtryck. Apokalyptiken uttrycker och skapar hopp genom att ge hård kritik av förtryckarna, ge passionerade uppmaningar till motstånd och förmedla en orubblig tro på Guds slutgiltiga seger över den nuvarande ondskan. Ofta uttrycks det här symboliskt och ibland med kryptiskt språk. Och att det här handlar om hopp, det innebär att apokalyptik i någon mening är en slags motståndslitteratur. Den är skriven i en slags kampsituation och berör en kampsituation. En teolog som heter Richard Horsley har sagt så här: de judiska apokalyptiska författarna förväntade sig inte och längtade inte efter världens undergång, utan efter imperiets undergång. Och de levde inte i skuggan av en förväntad kosmisk upplösning av allt, utan efter skapelsens förnyelse på jorden där ett humant mänskligt liv kunde förnyas. Alltså de här texterna, det finns ju ett antal sådana där uppenbarelseboken är ett tydligt exempel i Bibeln. Du har också Daniels bok och till viss del Hesekiels bok i Gamla testamentet, och det finns ett antal andra judiska skrifter som inte finns i Gamla eller Nya testamentet som är den här typen av genre. Och alla är tillkomna i en period av kamp och konflikt och förtryck. Och målet är att ge Guds folk hopp och kraft i den situationen. Och att signalera att Gud är den som har kontrollen och att Gud kommer besegra ondskan. Och det här sker då genom att apokalyptiken avslöjar sanningar om osynliga nuvarande verkligheter och om okända framtida verkligheter. Apokalyptik har därför en vertikal dimension där saker om vår nuvarande tid avslöjas utifrån den gudomliga världens perspektiv, och en horisontell dimension där saker avslöjas om framtiden. Och det här kan vi ju uttrycka genom en liten bild. Så i bildfilerna så ser ni att det är en människa som finns på en tidslinje, en människa i historien, och så får den liksom del av en uppenbarelse. Det är den här sträckade lilla linjen som pekar rakt upp till ett moln. Molnet får här symbolisera himlen. Och så finns det ju två pilar från det här molnet. Det vill säga uppenbarelsen kan gå tillbaka till nuet fast från ett annat perspektiv. Eller så kan den peka mot framtiden. Och i uppenbarelseboken kan vi se det här. Det förekommer ju visioner om tronsalar och martyrer i himlen. Det är ju den vertikala dimensionen, vilket blandas med lidande, dom och frälsning. Det vill säga, det är ju en vision av framtiden, hur det kan komma att bli eller kommer att bli. Och i kapitel 4, vers 1 så beskrivs hur Johannes tas upp till himlen och får se saker i himlen och från ett himmelskt perspektiv. Så det här finns ju närvarande i Uppenbarelseboken. Apokalyptiken som genre utgår från en världsbild där det pågår en kamp mellan det onda och det goda. I Uppenbarelseboken så är ju kampen mellan Gud och Satan. Vilket också syns i att Guds barn, eller ljusets barn, kämpar mot mörkrets barn i nuet. Den här kampen förkroppsligas alltså i det verkliga livet här på jorden. Det är en dualistisk syn, det är en uppdelad syn, det är två sidor. Och det är en skarp linje däremellan, och alla måste välja sida. Det går inte att hålla sig neutral i den här världsuppfattningen. Och det är också en dualistisk syn på verkligheten eller på historien, där man utgår från att det finns två tydliga tidsåldrar. Det här känner nog säkert igen ni som har lyssnat och varit med på de andra bibelstudierna, den här skissen av tidsuppfattning i Bibeln som har återkommit flera gånger. Den nuvarande tidsåldern, den präglas av ondska och orättvisa, förtryck och förföljelse. Men den kommande tiden präglas av godhet, rättvisa och fred. Men apokalyptiken har en ganska negativ syn på den nuvarande tiden. Det finns inget hopp för en mänsklig lösning. Människan kan inte ställa till rätta det här. Det är bara Gud som kan. Och det är Gud som kommer att gripa in för att ställa allt till rätta. Det är en förväntan inbyggd. Förväntan på att Gud ska gripa in och ställa allting till rätta. Och då kommer det här negativa bli positivt. Inte på grund av människor, utan på grund av Gud. Apokalyptiken har ett språk som ligger närmare poesi än nyhetsförmedling. Vi ska titta närmare på en del av de här symbolerna om en stund. Men det här är en viktig sak att ha med sig. Uppenbarelseboken som genre, apokalyptiken som genre, det är inte skrivet som om det vore en av Sveriges Radios utrikeskorrespondenter som rapporterar från orolighet i Bagdad eller Istanbul eller någon annan världsdel. Eller resultatet av ett val där man krasst rapporterar röstsiffror för den ena eller andra sidan. Utan det här är nära poesi. Det innebär inte att det är fantasi och påhitt och vi kan strunta i det. Tvärtom. Det här handlar om verkligheten. Men en värld som präglas av symbolik är så att säga en icke-bokstavlig verklighet. Man kan jämföra det till exempel med tecknad politisk satir. Ta tv-serien The Simpsons till exempel. Jag vet inte om det är några av er som har sett den. Den har ju gått i massvis med säsonger. Och det är ju tecknade karaktärer som figurerar det. Det är en familj och det är massa saker som händer. Och berättelserna där är ju en spegel och en kritik av livet i USA på många vis. Den här familjen är ju en ganska genomsnittlig amerikansk familj på olika vis. Men i den här berättelsen så finns det ju en massa symboler som speglar verkligheten på olika sätt. Det finns den rika, snåla, elaka fabriksägaren, och det finns andra typer av symboler. Och den här berättelsen blir på så sätt en spegel och en kritik av livet i USA på många vis. Och det blir verkligt med hjälp av de här symbolerna. Men det här gör också att symbolerna i berättelsen kan bli mer än vad de symboliserar till en början. På samma sätt som symbolerna i Uppenbarelseboken kan det, så kan det också bli så i sån här politisk satir. Staden där jag är uppväxt, Oskarshamn, den blev vid något tillfälle utsedd till Sveriges motsvarighet till Springfield, som staden där familjen Simpson bor heter. Och det fanns ett antal likheter mellan den fiktiva staden där och Oskarshamn i verkligheten. Jag vet inte hur precis och rättvis den jämförelsen var, men poängen är att de här symbolerna speglar någonting, men de kan också få vara, bli större än så, bli någonting mer än så. Så med The Simpsons och så med Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken är utan tvekan tillkommen i relation till Romarriket. Och det är ganska troligt att flera av bilderna och bildspråken har en bakgrund i det romerska imperiet och kejsarkulten och andra saker som hängde ihop med Romarriket. Odjuret från havet i kapitel 13, som vi ska titta på mot slutet här, det symboliserar med stor sannolikhet Rom och imperiet. Men det är en bild som på ett sätt blir ännu större än så. Det symboliserar på ett plan alla förtryckande och härskande imperier präglade av ondska. För i slutändan så handlar inte apokalyptik först och främst om framtidsutsikter, utan om teologisk insikt. Uppenbarelseboken är också en profetisk bok. Den nämns 5 gånger i boken, en gång i början och 4 gånger i slutet, så kallas den för en profetia och orden för profetiska ord. Och det karaktäriserar ganska mycket det som Johannes själv gör i boken. Han agerar som en profet i linje med Gamla testamentets profeter. För många så betyder en profetia en förutsägelse om framtiden eller tidens slut. Och inte minst har dispensationalismen tryckt på det perspektivet. Men profetia i Bibeln ligger ganska nära det som apokalyptiken är. Framförallt handlar profetior och profeternas uppdrag i Bibeln om att tala ord av tröst och eller utmaning och Guds vägnar till Guds folk i deras nuvarande situation. Gamla testamentets profeter kallades av Gud, ibland genom visioner och syner, se Jesaja och Hesekiel till exempel, för att förkunna budskapet som Gud gav dem. Oftast genom olika orakel eller utsagor som senare skrevs ner, men ibland också i visioner eller poetiskt eller symboliskt språk, eller genom profetiska gärningar av olika slag. Och oavsett form som det här budskapet förmedlades i, så handlade det om antingen dom över Israel eller fienderna eller både och, eller om frälsning, eller både dom och frälsning. Och Johannes kallas att på ett liknande sätt förmedla det han har sett. Och det finns ganska stora likheter mellan Johannes och profeten Hesekiel. Som ni ser på bilden där, så finns det en parallell mellan Uppenbarelseboken 10 och Hesekiel 2. Där Johannes i Uppenbarelseboken får höra att han ska få en bokrulle och äta upp den. Med ord och uttryck och en liksom ganska lik berättelse av vad som sker i Hesekiels andra och tredje kapitel. Båda får äta en bokrulle och den smakar sött som honung. Det vill säga, och jag tror inte det här är någon slump, Johannes presenteras och förmedlar sitt budskap på ett ganska liknande sätt som flera av de gammaltestamentliga profeterna. Här är en profet i linje med det som Guds folk har varit med om genom tiderna. Det här är en profet i linje med den gammaltestamentliga profettraditionen. Och poängen är då att trösta och påminna om att Gud är Gud, och han varnar för att inte kompromissa med ondskan. Johannes använder oerhört mycket GT-kopplingar i sin bok. Ibland är det direkta citat, ibland är det mönster hämtade ur ett längre textavsnitt i Gamla testamentet. Det kan vara symboler, det kan vara uttryck med mera. Ibland ligger det här väldigt tydligt på ytan. Ibland kan det vara svårt att upptäcka, och det kräver att man verkligen ställer in ögonen för att se det. En bibelforskare som heter Bruce Metzger menar att 278 av Uppenbarelsebokens 404 verser innehåller kopplingar till gammaltestamentliga texter. 278 av 404. Alltså nästan 3 av 4, nästan 75%. Det är många. Och det behöver vi ha med oss, hur viktigt Gamla testamentet är som bakgrund för att förstå Uppenbarelseboken. Men som en biblisk profetia så behöver vi förstå Uppenbarelseboken just som en biblisk profetia. Huvudsyftet är att trösta och utmana Guds folk nu som då, och inte först och främst att förutsäga framtiden med precisa detaljer. Visionerna om framtiden i Bibeln, där är inte i huvudsak poängen att precisera hur det kommer att bli, utan de har syfte att varna och trösta. Profeter, de tröstar Guds folk i tider av kris, när folket behöver bekräftelse och försäkran om att Gud är Gud och att han en dag kommer göra slut på ondska och förtryck, även om det inte går att se i nuet. På samma gång varnar profeterna för den kommande domen, för folket kanske deltar i, eller frestas att delta i, den ondska som det förtryckande systemet och de onda företrädarna en dag kommer att dömas för. Uppenbarelseboken är också ett brev. Det ser vi direkt i inledningen, där det står i vers 4, kapitel 1 och vers 4, från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Och i kapitel 2 och 3 så är det ett antal små brev till de här församlingarna. Och tittar man på bokens avslut så slutar det med kapitel 22 och vers 21. Nåd från Herren Jesus åt alla. Det är också en typisk brevformulering. Och som ett brev så förankras Uppenbarelseboken i konkreta mottagare och konkreta situationer. Det vill säga, Uppenbarelseboken går som ett brev inte att helt frikoppla från sitt historiska sammanhang. Vi måste när vi tolkar Uppenbarelseboken göra det i relation till de här sju församlingarna i Turkiets västra del, eller västra mindre Asien som det hette på den här tiden. Vi kan inte tänka bort dem i sammanhanget, därför att det är ju brev skrivna till dem. Och tittar man på en karta, det finns i den här bildfilen som jag hoppas ni har, så ser ni att ön Patmos ligger en bit ut i vattnet. Det här är alltså Turkiets västkust som syns om man pratar dagens kartor. Och de här breven kommer i ordning. Först Efesus, och sen rör det sig norrut och sen sydost ut därifrån. Först Efesus och sen Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia och Laodikeia. Och det är troligt att Efesos nämns först, för att det var den största staden och den viktigaste staden. Och det var kanske förmodligen där som Johannes hade den församlingskopplingen i huvudsak han har. Om vi tittar någonting på Uppenbarelsebokens författare och tillkomst. Författaren presenteras ju som Johannes. Och han verkar vara en erkänd ledare och lärare i församlingarna i mindre Asien. Han verkar ha relationer till dem, och han verkar vara en auktoritet i det området, även om det inte beskrivs exakt hur. Han säger i vers kapitel 1 och vers 9: jag, Johannes, er broder. Och så säger han att han har kommit till ön Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Det verkar ju som att Johannes har förkunnat Kristus och levt ut livet med Kristus, och på något vis hamnat i trubbel med myndigheterna därifrån och förts i exil på den här ön Patmos då, ute i Medelhavet. Och det man kan säga om Johannes är också att han uppfattar sig själv som inspirerad och att han talar andens ord. Det kan vi se både i början och i slutet av boken, både i anknytning till de här breven i början och i bokens avslutning. Och det är inte så konstigt om han framställs i linje med en gammaltestamentlig profet. Det hänger ju ihop väldigt tydligt. Men det är också värt att notera att Johannes kallar sig inte själv för apostel. Han ger inga intryck av att ha känt Jesus under Jesus jordeliv. Det är därför tveksamt om det är samma Johannes som är aposteln Johannes. Det finns skäl att anta att aposteln Johannes, om det hade varit han som hade skrivit, att han hade kallat sig själv apostel eller på något vis uppvisat att han kände Jesus under Jesus jordeliv. Men det är inte heller säkert att det är samma författare som till Johannes evangeliet. Det finns en del teman och en del teologi som påminner om varandra, men det finns också ganska stora skillnader i stil och uttryckssätt och i teologi, vilket gör att många bibelforskare menar att nej, det är nog tveksamt om det här är samma person som har skrivit de här. Det kan ju finnas kopplingar mellan böckerna ändå, men det är tveksamt om det är samma författare som till Johannes evangeliet. Och det troligaste är att den här boken är skriven under kejsar Domitianus regeringsperiod, vilket var 81-96 efter Kristus. Kyrkofadern Ireneus, som lever i slutet på 100-talet, hävdar det. Och det finns stöd för att det judiska folket efter Jerusalems förstörelse år 70 började kalla Rom för Babylon. Det är ju ett bibliskt uttryck som går tillbaka på gamla testamentet och babylonierna som intog Jerusalem och förstörde det och förde bort folket i exil. Och det finns också tecken på att de kristna liksom började följa med och använda ett liknande uttryck om Rom på samma sätt. Vi kan se det till exempel i Petrusbreven. I första Petrusbrevet kapitel 5 och vers 13 så skriver Petrus: församlingen i Babylon utvald liksom ni, och min son Markus hälsar er. Så här verkar det som att Petrus, med största sannolikhet är han i Rom, men han skriver att det är från församlingen i Babylon. Det vill säga, det här verkar vara ett uttryck som också de kristna tar efter. Och det förekommer ju också i Uppenbarelseboken, uttrycket Babylon, där det med stor sannolikhet syftar på Rom och på det romerska imperiet. Men Uppenbarelseboken är, utöver att vara apokalyptisk, profetisk och brevlitteratur, så är det också politisk och liturgisk litteratur. Vad betyder det här? Jo, när de första kristna bekände att Jesus Kristus är Herre, så var det en politisk verklighet. I deras samhälle så var det kejsaren som var herre. Och hela det romerska samhället vävde ihop vördandet av kejsaren med vardagens politik, med ekonomi etc. När du handlade gjorde du det med mynt med kejsarens bild på. När du gick till marknaden var den omgiven kanske av romerska soldater eller åtminstone av romerska byggnadsverk. Och den som bestämde över marknaden eller över staden, det var ju en högt uppsatt person som med stor sannolikhet var tillsatt av kejsaren. Du kanske hade varor att sälja som du och ditt skrå eller fiskafänge hade tillverkat eller fångat tillsammans. Och det gällde att leverera i tid och inte stöta sig med någon högt uppsatt beskyddare som ni kanske hade. För då kunde det stödet till er och det beskyddet till er grupp eller fiskelag eller vad det nu kunde vara, det kunde dras bort. Och då var man utfattig direkt. Och för det gällde att delta i ceremonier och offer till exempel till olika romerska gudar eller till kejsaren, för att dessa skulle blidkas och för att ingen skulle fundera på om det var du eller ditt gäng som var orsaken till problem i samhället. Och man kan sammanfatta den här romerska kejserliga ideologin med några punkter. För det första så kan man säga att gudarna har valt Rom. Gudarna som styr över världen har valt Rom som sitt redskap. Och Rom och kejsarna, det är de som förmedlar och verkställer gudarnas styre och vilja, frälsning och närvaro bland människorna. Rom manifesterar gudarnas välsignelser, trygghet, fred, rättvisa, trofasthet och fertilitet bland de som underkastar sig Roms styre. Och gudarnas styre genom Rom, det utförs med våld, dominans och under flagg för att vara fredsbevarande. Men i verkligheten så var det ju militären som såg till att Roms vilja skedde. Kejsaren över det romerska riket var värdig tillbedjan och lojalitet. Han var också värdig att bära gudomliga eller halvgudomliga titlar som herre, allsmäktig härskare, Guds son och frälsare. Man kunde offra och be både för kejsaren och till kejsaren. Och tiden när imperiet härskar, det är den efterlängtade gyllene åldern då mänsklighetens hopp går i uppfyllelse. Men det är också värt att lägga märke till, i uppenbarelseboken så nämns Rom aldrig uttryckligen. Istället används det här tilltalet Babylon. Och det är klart, är uppenbarelseboken skriven i en tid där man råkade ut för förtryck och förföljelse av romarna, så vore det kanske oklokt att skriva ut Rom rakt ut om boken skulle hamna i fel händer, utan bättre då att skriva med en symbol. Men i Bibeln så är Babylon också, det är en symbol redan innan romarriket. Babylon blir en symbol för det onda, förtryckande riket. Den faktiska, historiska Babylon och babylonierna, det liksom växer till att bli en symbol för all grov ondska och imperier som förtrycker. I situationen och i liksom den historiska situationen där uppenbarelseboken tillkommer i den här regionen västra mindre Asien, så var den här kejsarkulten väldigt stark. Just här var det väldigt viktigt, eller hade blivit väldigt viktigt för de olika städerna att på olika sätt bevisa sin trohet till kejsaren och till imperiet. När de första kristna bekände att Jesus var herre, så fördes de oundvikligen i konflikt med resten av sitt samhälle. I den här bildfilen så ser ni ett mynt från den här tiden. På framsidan av myntet var en bild av kejsar Domitianus. Och det ni ser här, det är baksidan. Det är en liten pojke som sitter på en jordglob och håller stjärnorna, 7 stjärnor i sin hand. Och texten runt myntet säger Divus Caesar imp Domitianif, vilket betyder den gudomlige Caesar, son till kejsar Domitianus. Och en person som sitter på jordgloben och håller stjärnorna i sin hand, det måste vara en gud. Och därmed så säger det här myntet att kejsaren är far till gudarna. Man kan jämföra det här med vad som står i uppenbarelseboken kapitel 1, vers 16. Här är det liksom en syn av Jesus. Och så står det så här. I sin högra hand höll han 7 stjärnor. Och ur hans mun kom ett skarpt tvegat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. Uppenbarelseboken gör anspråk på att vara politisk. Nämligen att den makt och den verklighet som gudarna genom Rom gjorde anspråk på, eller som de romerska kejsarna gjorde anspråk på, det ställs i konflikt med Jesus. Uppenbarelsebokens perspektiv är att det är Jesus Kristus som är herrarnas herre, och han är kung över hela världen, inte kejsaren i Rom. Och det här används genom symboler och bildspråk, men också uttryckligen. Det finns en politisk dimension här. Vem är det egentligen som styr över världen? Men uppenbarelseboken är också liturgisk litteratur. Det handlar om tillbedjan. Och det här perspektivet är viktigt i uppenbarelseboken. Det är jätteviktigt. Det omgivande samhället där de här 7 församlingarna levde, det försökte ju kväva rörelsen och tillbedjan till Jesus, för att istället forma in de Jesustroende i den romerska massan igen. Att inte delta i de här romerska ceremonierna och offerriterna till gudarna, det var ju att vara ateist. Det var ju att vara emot samhället. Du kunde vara nästan samhällsfiende. Och som liturgisk litteratur så vill uppenbarelseboken rikta vår tillbedjan. Det omgivande samhällets tryck och riktning med ondska, våld och förtryck, det krävde på ett vis tillbedjan av alla. Men uppenbarelseboken manar om och om igen om tillbedjan till Kristus. Tänk på de olika visionerna av tronsalen till exempel. Vi kan se kapitel 4 och vers 11 som ett exempel. Där det står så här: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Det är ju en tillbedjans hymn. Uppenbarelseboken handlar om att rikta tillbedjan. Rikta tillbedjan till Gud och Lammet. För där det omgivande samhället för de här sju församlingarna talade om det romerska imperiet, den romerska freden, seger för kejsaren, lojalitet till honom och ett evigt härskande imperium, så talar Uppenbarelseboken istället om Guds rike, om det onda Babylon som dödar de heliga, om Lammets seger, om att hålla trofastheten till Kristus och om de heliga som regerar för evigt. Vi ska gå vidare och titta på några vanliga sätt att tolka Uppenbarelseboken. Och ni ser på i bildfilen som jag hoppas ni kan följa med i, så ser ni att det finns en slags rutsystem här. Det här är ett sätt att kategorisera olika tolkningar som jag har hämtat ifrån en bibelforskare som heter Michael Gorman ur hans bok Reading Revelation Responsibly, alltså att läsa Uppenbarelseboken ansvarsfullt. Och då finns det en litet en liksom fyrfältsmatris här, där ju längre till vänster någonting befinner sig, så desto mer uppfattade texten som en kod. Där strategin då handlar om avkodning. Och målet är att hitta precisa överensstämmelser. Det vill säga, ja, men vad syftar det här på? Vad betyder det här? Vem handlar det här om? Och ju längre till höger någonting befinner sig, desto mer uppfattade Uppenbarelsebokens text som en lins. Och strategin blir då att tänka i analogier. Och målet är då att urskilja likheter, att skapa relevans i nuet. Att kanske ställa sig frågan, vilken situation för oss påminner om den situationen då? Det vill säga, det handlar inte om att avkoda utan om jämförelser. Och ju längre upp någonting finns, desto mer läggs betoning på den historiska dimensionen av Uppenbarelseboken. Den handlar om där och då. Och ju längre ner någonting finns, desto mer handlar den om framtiden. Den handlar om det som kommer sen. Det är det som är det viktiga. Och mitten då, höjdmässigt, blir då ett nutidsfokus eller ett allmänt fokus. Den är aktuell i alla tider. Så då ska vi titta på fem vanliga tolkningsstrategier för Uppenbarelseboken. Det här är ju hos vissa kanske omedvetet, men hos vissa är det väldigt medvetet. Och jag tänker det är viktigt att få syn på det här för att se hur olika sätt att förstå Uppenbarelseboken förhåller sig till varandra. Det är jag som har placerat in de här fem på den här kartan, så att ni får ha en viss försiktighet i att tolka var de här siffrorna är placerade. Men de här fem metoderna eller modellerna, de har Michael Gorman skrivit om. Men det är jag som har stått för att plutta ut siffran i det här diagrammet, eller vad man ska säga. Den första är förutsägelsemetoden. Den är idag väldigt framtidsorienterad, vilket ni ser av att den är långt ner till vänster. Men det finns också en etta, det här är ju den första, i parentes, som befinner sig ganska långt upp på vänsterkanten. Och det är för att under medeltiden så fanns det en mer historisk variant av den här. Och här handlar det då om att fokusera på texten som en kod och försöka hitta jämförelser, eller snarare överensstämmelser. Vem eller vad syftar det här på? Historiskt kan vi hitta författare som Justinus Martyren och Ireneus bland kyrkofäderna. Och idag så kan man säga att den används av dispensationalismen och det man kan kalla för så här left behind teologi. Och den handlar alltså om att förstå texten som en kod, och den blir väldigt framtidsorienterad. Det handlar om saker som ännu inte har skett. Under medeltiden så fanns det en historisk variant på den här, som sagt. Där man uppfattar Uppenbarelseboken som att den handlar om kyrkans historia fram till den tid då, ja, men de här medeltida författarna levde. Så att den har använts på lite olika vis, den här tolkningsmetoden. Det var alltså den första förutsägelsemetoden. Den andra metoden är allra längst upp till vänster. Historisk metod. Den fokuserar enbart på historien och förstår uppenbarelseboken som ett dokument av sin tid, för sin tid enbart. Och den här växte väl fram som en reaktion mot den här väldigt framtidsfokuserade tolkningen. Så ville man värna den historiska kopplingen, men där man kanske går lite för långt i vissa sammanhang så att den bara blir historisk och inte har någonting att säga till någon annan än de som levde där och då. En tredje metod, den befinner sig mitt på diagrammet höjdmässigt men allra längst till höger. Det skulle man kunna kalla för en poetisk metod. Och här uppfattar man att uppenbarelseboken använder ett mytiskt och ibland poetiskt språk för att uttrycka sanningar om Gud, ondskan, historien med mera. Kan också kallas för en idealistisk eller spirituell metod. Och här blir betoningen på att textens budskap är tidslöst i bemärkelsen att det alltid är aktuellt i alla tider. I kyrkohistorien kan man nämna sådana som Origenes på 200-talet och i någon mån också Augustinus på 300- och 400-talet. I nutid kan man nämna en sån som Eugene Peterson, han som skrev The Message. Han har skrivit en bok om uppenbarelseboken som använder den här metoden för att tolka och förstå den. En fjärde metoden ligger ganska nära trean i diagrammet, lite längre in mot mitten, lite längre upp, alltså strax ovanför strecket. Det är en metod som vi kan kalla för politisk metod. Och den utgår från uppenbarelseboken som ett dokument av tröst och protest. Det var ju så Leif Carlson kallade ju boken för tröst och trots. Det ligger ju ganska nära det här. Och här blir fokus att visa och framhäva uppenbarelseboken som en text som kritiserar orättvisa och framhåller förvandling och rättvisa. Och det här är en metod som används bland annat av befrielseteologer från Sydamerika, men också av teologer med kopplingar till Sydafrika under apartheid-tiden. Men man kan också nämna en sån som Martin Luther King som kämpade för de svartas rättigheter i USA i mitten på 1900-talet. Han använde sig också av uppenbarelseboken som politisk i den här bemärkelsen. Den femte metoden ligger på ungefär samma höjdled som nummer fyra men ännu längre in mot mitten. Och den kan man kalla för en pastoralprofetisk metod. Här är uppenbarelseboken framför allt en text som handlar om att forma de troende. Här förstår man uppenbarelseboken som en bok som vill mana de kristna till trofasthet och trohet i mötet i konflikt med fientliga krafter. Vilket ju uppstår i alla tider. Och det hänger ganska mycket ihop med trean och fyran. Och jag tror att alla de här metoderna har någonting som är sant och viktigt och riktigt. Frågan är bara balansen emellan dem. Jag tror att vi behöver någonting av alla. Om uppenbarelseboken bara handlar om framtiden så är risken att vi rycker den ur händerna på de här sju församlingarna som fick ta emot den från början och att den inte heller har någonting att säga till oss. Men om uppenbarelseboken bara handlar om historien, ja, då har den ju inte någonting att säga idag. Varken för oss som lever nu eller för de som kommer efter oss. Och blir uppenbarelseboken bara en kod så kommer vi ägna väldigt mycket kraft åt att försöka avkoda den. Istället för att det finns en risk att vi då inte ser skogen för alla träd. Vi riskerar att missa helheten. Därför tror jag också att vi behöver ha med oss någonting av de här strategierna som kommer från den högra sidan av diagrammet. Att tänka i analogier och likheter. Jag tror att det är viktigt för att texten ska bli aktuell i alla tider att vi också använder den typen av strategi. Så den bästa strategin är ju den som använder lite av varje men gör det ganska medvetet. Jag presenterar inte den här för att nu ska någon känna vilken metod ska jag använda och jag vet inte hur man gör. Utan för att visa vikten av att vi behåller lite balans i det vi gör. Men där vi också behöver vara medvetna om att vi ibland tolkar saker fast vi kanske inte tänker på det. Så en fråga till dig som lyssnar och till alla som läser Uppenbarelseboken är att fundera lite på vilken typ av undervisning har jag hört om Uppenbarelseboken? Var skulle jag kunna kategorisera in den i det här diagrammet? Det viktiga är ju inte att hitta rätt, men bara att fundera på, har jag bara hört undervisning som presenterar historia, som berättar kopplingen till hur det var då? Eller har jag bara hört saker om framtiden? Eller har jag bara hört saker där texten blir allmän i alla tider och ganska ospecifik? Jag tror att vi mår bra av att hitta en balans i de här sakerna. Vi behöver lite av varje helt enkelt. Vi ska fortsätta med att titta på Uppenbarelsebokens bildspråk. Vi ska gå in i den här förunderliga världen bland drakar och röda kor och kvinnostäder. Uppenbarelsebokens bildspråk. Och vi konstaterade förut att som en apokalyptisk skrift så använder Uppenbarelseboken ett utstuderat bildspråk för att förmedla sitt budskap. Det är ju en del av det som hör till själva genren. Och det här sker genom att det används i formen av ett antal olika tal som förekommer. Det kan vara genom färger, genom hur många gånger ett uttryck förekommer, genom geografi, genom djur. Och i den här bildfilen så finns det en tabell, det finns ett par sidor med tabeller där det går att se ungefär liksom siffror eller färger och lite vilken innebörd de har och exempel på hur det används. Och vi ska inte gå igenom den i detalj utan bara titta på som några exempel. Att man kan ta färgen vit till exempel. Den symboliserar seger, uppståndelse, renhet och himlen eller gudomlighet. Till exempel människosonens hår i kapitel 1 och 14. Kläderna hos de trofasta och martyrerna och de äldste. Det används som gudstron till exempel. Röd å andra sidan, det förknippas med blod och våldsamhet och makt. Till exempel krigets häst och den stora draken. Och lila eller scharlakans röd, det är dekadens och det är imperiets färg och imperiets ondska. Odjuret i kapitel 17 till exempel har ju den här färgen och skökans eller Babylons kläder och så vidare. Svart, det är död eller katastrof. Och en blek färg, det är också död. Här kan nämnas dödens häst i kapitel 6. Guld, ja, det är oförstörbar rikedom, det är skönhet och kunglighet och antingen faktisk eller falsk gudomlighet. Och det förekommer ganska mycket guld, det är väldigt vanligt i Uppenbarelseboken. Och man kan se det, till exempel så kan man se det både människosonens krona i kapitel 14 är gjord av guld, men också gräshoppornas kronor i kapitel 9. Det verkar som att det här är en liksom symbol för kunglighet, vare sig den är faktisk eller falsk. Om man pratar om tid eller olika tal så kan man säga att en tredjedel och en halv förekommer. Och det syftar till en begränsad omfattning eller tid. Det är inte en helhet utan det är en begränsad omfattning av det eller en begränsad tid. Siffran 3, det blir en distinkt grupp av någonting och syftar antingen på äkta gudomlighet eller falsk gudomlighet. Jag har ju treenigheten till exempel. Fadern, sonen och anden förekommer ju med lite olika namn och bilder i Uppenbarelseboken. Men det finns också en slags ondskans treenighet av drake och två odjur i kapitel 12 och 13. Men det här är också tre, det återkommer ju på flera olika vis genom boken. 3,5 förekommer ju vid några tillfällen och det kan ju vara antingen 3,5 år eller 42 månader eller 1260 dagar. Och det syftar ju på samma sätt som en tredjedel och en halv, det blir ju en begränsad tid. 3,5 är ju hälften av 7 och 7 är som vi ska se fullhetens tal. 4, det är skapelsens tal. Här används det om olika levande varelser i himlen. Det är 4 hästar i kapitel 6. Det är 4 änglar, jordens 4 hörn och 4 vindar i kapitel 7, 9 och 20 bland annat. Siffran 6, ja, det är bristfälligt, det är falsk gudomlighet, det är mänsklighetens tal, för det når ju inte upp till fullhetens tal 7. Och här kan vi ju till exempel se odjurets tal i kapitel 13 som ju är 666. Sjuan, ja, det är fullhet, det är perfektion, det är Gud som symboliseras med det. Guds andar är 7 stycken, människosonen har 7 stjärnor i sin hand. Och det är då motsvarar församlingarnas änglar. Och det finns 7 lampställ där i början av boken i de här breven som då syftar på församlingarna. Det är 7 sigill, det är 7 änglar, det är 7 basuner, 7 skålar. Men det används också liksom som en slags falsk gudomlighet eller falsk perfektion. För på samma sätt som lammet har 7 horn och 7 ögon, så har draken 7 huvud och 7 kronor och odjuret har 7 huvuden. Så att den används som en symbol för någonting perfekt eller fullhet eller mycket stort. Och då kan det ju vara antingen positiv eller negativ bemärkelse, men det används också om Gud själv. Siffrorna 10, 100 eller 1000 symboliserar ju fullhet eller totalitet eller något mycket, mycket stort. Man kan ta samlingen runt tronen i kapitel 5 eller de sigillmärkta i kapitel 7. De är ju 144 000. Det är alltså 12 gånger 12 gånger 1000. Siffran 12, ja, det är Guds folkets tal. Precis som 24 och 144. Alltså 12 plus 12 eller 12 gånger 12. Och här kan man ta Israels 12 stammar till exempel. De förekommer vid ett par tillfällen. Men också visionen om den nya Jerusalem i kapitel 21 som är helt byggt på 12-talet. Och Johannes, han använder talmystik, som man kan kalla det, på ett utstuderat sätt. Det är ingen slump, utan det här är ett gediget arbete han har gjort när han har formulerat den här boken. Och på lite olika sätt. Till exempel kan man se att fasta uttryck återkommer ett visst antal gånger. Herren allhärskaren, han som sitter på tronen, Kristus, Jesus Kristus i kombination med ordet vittne, lammet i kombination med Gud, olika ord som lammet och Gud tillbeds med, anden i relation till församlingarna, uttrycket alla stammar och språk och länder och folk etc. Det finns ett antal olika uttryck som alla förekommer 7 gånger. Det finns också uttryck som han som lever i evigheters evighet, de 7 andarna och de 7 församlingarna. Alla de uttrycken förekommer 4 gånger. Och så sa jag ju att det nya Jerusalem i kapitel 21 och 22 förekommer 12-talet 12 gånger givetvis. Det är 12 portar, det är 12 änglar, det är Israels 12 stammar, det är 12 grundstenar, det är 12 apostlar, det är 12 portar. Staden är 12 000 stadier i kubik, alltså 12 gånger 12 gånger 12. Och muren, den är 144 alnar hög, det vill säga 12 gånger 12. Livets träd bär frukt 12 gånger om året. Och i det här avsnittet så nämns Gud 7 gånger och lammet 7 gånger. Så det är ju inte en slump att det blir som här, utan det är en del av genren och det används på ett väldigt utstuderat sätt. I kapitel 18 så kan man säga att där beskrivs det materialistiska samhället i Babylon. Och köpmännen, de handlar med totalt 28 varor. Vad är 28? Ja, det är 7 gånger 4. Fullhet, totalitet och skapelsen. Det vill säga att de handlar med allt som världen kan erbjuda. Det blir en symbol för den totala materialismen och kommersen i den här staden. Hur ska vi då närma oss bildspråket i Uppenbarelseboken? Ja, vi ska göra det med Johannes maning till eftertanke i tolkandet i bakhuvudet. I kapitel 13 i relation till det här odjurets tal så konstaterar Johannes, här behövs vishet. Och det gäller inte bara där utan i hela Uppenbarelseboken. Vi behöver vishet. Vi ska nog passa oss för att vara allt för självsäkra och allt för bergfasta i våra tolkningar, för att det är svårt. Vi behöver vishet och vi behöver vara lite försiktiga och ödmjuka i våra tolkningar i Uppenbarelseboken. En annan sak vi ska göra är att vi bör gå till Gamla testamentet innan dagstidningen för att tolka bildspråket. Minns ni att nästan 3 av 4 verser hade någon form av anspelning på Gamla testamentet? Och en god grundregel är att skrift tolkar skrift. Det vill säga, saker som är otydliga på ett ställe kan bli klara i ljuset av ett annat ställe. Så när det finns tolkningar eller citat eller anspelningar av gammaltestamentliga texter, så gör vi klokt i att förstå de texterna i sitt sammanhang för att kasta ljus över ställena i Uppenbarelseboken exempelvis. Mikael Telbe konstaterar följande i sin bok Lammet och odjuret. Ju bättre vi känner till de bibliska texterna, desto större förutsättningar har vi att också förstå Uppenbarelseboken. Det är ju så att Johannes, han använde ju ett antal olika gammaltestamentliga profeter. Han använde mycket Danielsboken, mycket Hesekiel, mycket Sakaria. Och sanningen är väl den att vi är många som kanske inte är superhemma i de böckerna. Jag själv inkluderar mig själv i den gruppen. Och jag tror att vi skulle må bra av att bli lite mer hemma också i de skrifterna för att förstå Uppenbarelseboken i allmänhet och Nya testamentet generellt ännu mer. Att förstå vilka texter och sammanhang som ligger i liksom bakgrund för det som skrivs här. Vi behöver också ta vara på Johannes egna förklaringar. Inte vid så många tillfällen, men vid några tillfällen så förklarar Johannes själv vad det han menar. Ta kapitel 1, vers 20 som exempel, där han säger att ja, men de här stjärnorna, det är församlingarnas änglar och ljusstakarna är församlingarna. Det vill säga, här ger oss ju Johannes en förklaring på bildspråket så att vi förstår vad det är han menar. Och så ska vi komma ihåg att Johannes försöker beskriva saker som kanske inte riktigt går att beskriva. Ganska ofta använder han uttryck som det liknade eller det såg ut som, och så försöker han ge svar. Och det gör att vi kanske snarare än att tänka det var bokstavligt talat så här det såg ut, snarare att tänka okej, Johannes försöker beskriva någonting som inte går att beskriva. Han försöker sätta ord på himmelska verkligheter. Det är inte konstigt att det ter sig lite märkligt och svårtytt i många sammanhang, därför att det är ju saker som kanske inte riktigt vårt språk räcker till för. Så vi bör ha en viss försiktighet i tolkandet av texterna här. Om vi ska gå vidare och titta på Uppenbarelsebokens struktur lite grann. Därför att jag tror det är bra att man har fått med sig en blick av helheten innan vi går ner i detaljerna. Vi behöver så att säga se skogen innan vi ser de enskilda träden. Och en del i det är ju att få ett grepp om hur är Uppenbarelseboken strukturerad? Hur är den upplagd? Hur hänger delarna ihop? Man kan konstatera att boken har en inledning, kapitel 1, vers 1 till kapitel 1, vers 20. Efter det så kommer ju breven till de sju församlingarna, kapitel 2 och 3. I kapitel 4 och kapitel 5 så har vi en himmelsk syn. Johannes får se tronen och se vad det är som pågår där. Sen kommer det ju ett ganska långt avsnitt som man får säga är bokens huvuddel. Det upptar majoriteten av boken, som då handlar om de här sigillen och basuner och visioner och skålar. Det är alltså sex stycken sigill i kapitel 6 och 7. Det är sju basuner i kapitel 8 och fram till och med 11. Sen kommer det sju visioner som alla inleds med jag såg, kapitel 12 till 14. Och så i kapitel 15 och 16 så är det sju stycken skålar. I kapitel 17 till 20 så är det dom över de onda företrädarna, över Babylon, över hela världen och så vidare. I kapitel 21 och lite i kapitel 22 så är det upprättelsen, den nya Jerusalem. Guds slutplan eller slutmål anas. Och så har vi då en avslutning på själva boken i kapitel 22, vers 6 till 21. Så kan man göra en grov strukturindelning av den här boken. Men hur hänger då de här olika delarna ihop? Därför att när man läser Uppenbarelseboken så inser man att ja, men, man kan förstå det här på lite olika sätt. Och jag ska presentera tre olika alternativ att se hur det här hänger ihop. Det första är en kronologisk ordning. Det vill säga att de här kommer i ordning som de presenteras. Och då är det framförallt den här delen, huvuddelen med sigillen och basunerna och skålarna jag tänker på. Den kronologiska ordningen tänker sig helt enkelt som man läser, att först kommer silen, sen kommer basunerna och sen kommer skålarna. Och styrkan i den läsningen eller den tolkningen, det är ju att det är den enklaste. Det är ju mest logiskt att det som skrivs först kommer först. Det som skrivs sen kommer sen och det som skrivs sist kommer sist. Och det är också så att det sjunde sigillet innehåller ju basuner. Det verkar finnas någon form av övergång här som tyder på att det sker efter vartannat. Svagheten eller utmaningen för den tolkningen, det är att alla de här tre omgångarna verkar sluta med en kosmisk omvälvning. I kapitel 6, vers 12-17, alltså slutet på sigillen, i det här fallet det sjätte sigillet, så är det ju en slags kosmisk jordbävning. Och det uttrycks att vredens dag är här och frågan ställs, vem kan då bestå? Det låter ju som att vi är framme vid slutet. I kapitel 10 så uttrycks det att Guds hemlighet är fullbordad. Det här är ju i samband med basunerna. Och i kapitel 11, vers 15 och 19 så proklameras den slutliga segern och domen. Och så sker den naturkatastrofer. Det vill säga, det finns vissa likheter med hur sigillen slutade. Och vad det gäller skålarna så i kapitel 15, vers 1 så uttrycks att Guds vrede når sin fullbordan. Och när den sista skålen töms i kapitel 16, vers 17 så utropas, det har skett. Det vill säga, här verkar vi också vara framme vid slutet. Och dessutom så finns det ganska stora likheter mellan basun 1-4 och skål 1-4. Så som ni ser i... Vi kommer att se det sen hur de här... att det finns ganska stora likheter. Därför att den andra tolkningsmöjligheten, det är helt enkelt att det är en parallell ordning. Det vill säga att sigillen, basunen och skålarna uttrycker samma sak samtidigt. Och som ni ser i den här bildfilen så finns det en liten tabell där man kan se innehållet i de olika... I den vänstra spalten så är det sigillen, i mitten spalten basunerna och i den högra är det skålarna. Och som man kan se så är det mellan basunerna och skålarna är det de fyra första är ju i princip identiska. Det är hemsökelse över jorden och det är skål över jorden. Det är hemsökelse över havet och det är skål över havet. Det är hemsökelse över sötvattnet och skål över sötvattnet. Det är hemsökelse över stjärnhimlen och skål över solen. Och den femte, det liksom handlar om mörker och smärta. Och nummer 6 har EU-frat inblandad på olika vis. Och den sjunde handlar om en himmelsk proklamation och Guds uppenbarelse. Så det är stora likheter mellan de här. Och den här tabellen, ska jag säga, den är hämtad ifrån Mikael Tellbes bok Lammet och odjuret. Och styrkan i det här sättet att tänka att det är alltså parallellt. De här tre beskriver samma sak samtidigt. Det är ju att det fångar upp likheterna mellan de här. Det är liksom i alla tre fallen så är det ju som att det är först fyra stycken som hänger ihop och sen tre som hänger ihop på ett annat sätt. Svagheten är väl att likheterna inte stämmer hela vägen. Sigillen är ganska annorlunda än basunerna och skålarna och det stämmer liksom inte helt hundra hela vägen. Så därför kan man tänka sig ett tredje sätt att förstå det. Det är att det är någon form av överlappande ordning. Där vi har de sju sigillen, vi har de sju basunerna och sju skålarna. Och som ni ser i bildfilen så är det här tre pilar som inte är lika långa. Utan som att de liksom till viss del är unika, till viss del har ett gemensamt innehåll. Och man skulle egentligen kanske helst illustrera det här med en spiral. Alltså att det är, eller som att det är liksom för varje skeende så zoomas bilden in och blir ännu mer stark och intensiv. Därför att mellan både sigillen och basunerna så är det ett uppehåll mellan nummer 6 och nummer 7. Medan vad det gäller skålarna så är det ju inte det. Så det är som att det här skeendet intensifieras. Så kanske är det som en, vad ska man jämföra det med? En liksom tvättmaskins centrifug som först snurrar långsamt och sen börjar snurra fortare och fortare. Det vill säga bilden blir mer intensiv ju längre den håller på. Och styrkan med den här sättet att förstå det är att uppfatta de tre omgångarna som skenan som alla för fram till slutet, för det var ju också en sak vi såg de hade gemensamt, men med en viss inzoomning eller intensifiering mellan dem. Och svagheten är väl att det inte riktigt uttrycks rakt ut i texten. Men ibland är det ju så med gamla saker att det som är självklart i en tid är inte självklart i en annan tid. Det kan ju vara så att det här var så självklart för dåtidens sätt att skriva och berätta saker att det inte behövde förklaras. Men jag tycker att det är den kanske rimligaste förståelsen för att förklara likheter och skillnader. Och flera andra med mig, Mikael Tellberg till exempel, menar också att det är den rimligaste tolkningen. Att det är någon form av överlapp, någon form av unikt innehåll, någon form av beskrivning av samma sak fast ännu mer intensivt. Några viktiga teman i Uppenbarelseboken är också bra att ha med sig, att få med sig i helheten innan vi börjar titta på detaljerna. Ett sånt tema, det är Gud som A och O, som Alfa och Omega, som början och slutet. Och det här uttrycks ju både i början av boken och i slutet av boken. Och det är viktigt att komma ihåg, Uppenbarelseboken handlar framför allt om Gud. Gud är A och O, början och slutet. Och det här poängteras i början och i slutet av boken. Uppenbarelseboken börjar med Gud och slutar med Gud. Det är framförallt en bok om Gud. Inte från undergång till undergång eller från undergång till härlighet. Men det är en bok om Gud. Gud och hans folk. Det andra temat som är viktigt att ha med sig, det är att Jesus i kapitel 1 och vers 5 presenteras som trovärdiga vittnet, som frälsare och härskare och domare. Och det här är fyra viktiga roller som Jesus har i Uppenbarelseboken. Och det är också viktiga roller i relation till hans folk. I synnerhet det här med att vara trovärdigt vittne, det kommer att komma igen genom Uppenbarelseboken. Jesus som frälsare är ju naturligtvis viktigt. Och framförallt hur Jesus är frälsare. Och att Jesus är härskare och domare, det är ju egentligen grundperspektivet för boken. Jesus är kung, därför är inte kejsaren kung. Och Jesus är domare för att det är han som kommer att hålla dom över allt och alla. Uppenbarelseboken har ju som en av sina poänger att befästa Kristus som härskare och domare. Och beskriva att kungen kommer att komma tillbaka och hålla dom över all världens ondska. Ett viktigt tema som nummer tre i ordningen här, det är maning till uthållighet och trohet, och i viss mån också till omvändelse. Jag tror att en av de viktiga sakerna som Uppenbarelseboken lär oss som läser den, det är att hålla ut. I breven till församlingarna återkommer formuleringen den som segrar, vilket betyder ju den som håller fast och håller ut till slutet. Och i kapitel 3 vers 5 så kan vi notera varningen att den som håller ut till slutet och därmed inte får sitt namn struket ur livets bok. Det vill säga, det finns en varning av att stupa på målsnöret eller att inte orka hela vägen. Vi behöver hålla ut. Det är en av de viktiga uppmaningarna. Och i de fall där vi faktiskt är och frestas av att gå i lag med det onda imperiet eller med ondskans makter, där behöver vi omvända oss. Det är också ett återkommande tema här. Ett annat tema, det är det här med tronvisionen, alltså bilden av Gud som presenteras. Där är det ju Gud som skapare. Vi läste ju tidigare i kapitel 4, vers 11, den här hyllningen till Gud. Och där uttrycks det att det är för att Gud har skapat världen som han är värdig lovsång och tillbedjan. Det vill säga Gud som skapare. Det betonas tydligt i Uppenbarelseboken. Men vi ser också och liksom Jesus som segrare. Han beskrivs som lejonet av Judas stam. Och det är intressant, i den här tronvisionen så presenteras det ju en bokrulle som i sammanhanget verkar vara historiens plan. Alltså Gud har en plan för historien som är nedskriven i den här bokrullen. Men vem kan då öppna bokrullen? Vem kan föra Guds plan i mål? Vem kan fullborda verket? Ja, ingen, sägs det ju. Och Johannes, han brister ut i gråt. Och sen så får han höra, men det finns en. Lejonet av Judas stam har segrat. Han är värdig. Och så vänder sig Johannes om. För att se på lejonet av Juda, på den här mäktiga segraren som är värdig att föra historien till sitt mål. Och så ser han ett lamm som ser ut att ha blivit slaktat. Det vill säga, det är lammet som är värdigt att bryta sigillen och föra historien till sitt mål. Det är Jesus som har dött och givit sitt liv som är segraren. Det är ju så Jesus är frälsare. Inte som en mäktig krigare likt Roms kejsare som kommer med sina arméer och mejar ner allt. Nej, det är lammet. Det är lammet. Det svaga, utsatta lammet som gav sitt liv för hela världen. Det är så Gud segrar. Och det perspektivet är jätteviktigt i Uppenbarelseboken. Därför att det är här kontrasten ligger mellan ondskans makt och kraft och imperium och Guds lamm. Det svaga, utsatta lammet som segrar genom att lida och dö. Inte genom krigsmakt och dominans. Och i Uppenbarelsebokens berättelse så ser vi att när Satan och draken och vilddjuren har försvunnit ur historien, så fortsätter lammet regera i evighet. Ett annat tema som vi ser, det är ju att de här sigillen och basunerna och skålarna, de för historien till sitt mål, nämligen den slutgiltiga domen och upprättelsen. Och det är ju lite obehagliga visioner, det kan vi ju vara överens om. Det är många, det är människor som dör och det är eländes elände gång på gång på gång. Men sammantaget så är det visionerna visar hur Gud för historien till sitt mål. Och genom hela berättelsen, genom hela Uppenbarelsebokens berättelse, så kan man ana ett uttågsmotiv. Alltså ett bildspråk som i olika sammanhang påminner om och anspelar på uttåget ur Egypten. Man kan kalla det för ett exodusmotiv. För att uttåg heter just exodus på grekiska, och Andra Mosebok kallas ju för exodus på engelska. Och lammet är ju centralt i den berättelsen. Det var centralt i uttågsberättelsen ur Egypten. Israeliterna fick ju besked om att de skulle offra ett lamm, slakta ett lamm och stryka dess blod på dörrposterna, för då skulle dödsängeln gå förbi. Lammet var centralt i befrielsen ur Egypten och uttåget därifrån. Och lammet är centralt också den här gången, när Guds folk en gång för alla ska lämna ondskan bakom sig och istället leva i frihet tillsammans med Gud. Och de här plågorna som förekommer i Uppenbarelseboken, ja, de på ett sätt anspelar ju på plågorna som förekom också över Egypten. Då som nu, i såväl Andra Mosebok som i Uppenbarelseboken, så uppmanas, i Andra Mosebok är det ju farao, i Uppenbarelseboken är det hela mänskligheten, och uppmanas att omvända sig, men vägrar ju, vilket gör att plågorna intensifieras. Det är ju som att människorna väljer bort Gud och istället får konsekvensen av sitt eget val. Det vill säga, om människorna inte vill ha med Gud att göra, ja, men då låter Gud få det de vill ha. Ondska och förstörelse. Och det här uttågsmotivet, det kan man säga kulminerar i kapitel 18, vers 4. Där det handlar om den här sjökan, stora sjökan eller staden Babylon. Där Guds folk uppmanas att dra ut därifrån. Det vill säga, nu är det dags att inte längre ha något med det här att göra. Domen kommer, men ni ska leva i frihet. Dra härifrån. Dra ut ur den stora staden. Dra ut från ondskan. Dra ut från de här förtryckande makterna som nu kommer att dömas. Och ett annat tema, det är ju det här med ondskans falska anspråk. Vi noterade att draken och de två vilddjuren, det blir en slags ohelig treenighet. Och genom boken så kontrasteras Gud och lammet med ondskans olika makter och företrädare. Och gång på gång så framställer sig ondskan med gudomliga anspråk av makt och seger, men varje gång avslöjas att deras anspråk är falska. Det är Gud som är Gud, och det är lammet som är segrare och ingen annan. Alla andra anspråk är falska. Och vi kan till sist också konstatera att Uppenbarelseboken har ett tema som presenterar ett enat Guds folk. Ett enat perspektiv på Israel och kyrkan. De är tillsammans Guds folk. Och vi ser i kapitel 7 en vision av att det var en folkskara av alla stammar, språk och länder och folk. Det vill säga Guds folk är nu äntligen tillsammans. Alla på en gång. Det nya Jerusalem i visionen där, så är den ju byggt både på de 12 stammarna och de 12 apostlarna. Det vill säga Guds folk är både gamla testamentet och nya testamentets folk. Det överbryggar alla etniska grupper och distinkta avdelningar. Nu är alla ett och samma folk. Så, vilka nycklar är då viktiga att ha med sig för en god läsning? Ja, men för det första, den första nyckeln, det handlar om att komma ihåg bokens genre, alltså den som apokalyptik, som profetia och brev, och också då som politisk och liturgisk litteratur. Det säger, det liksom sätter tonen för mycket av det som sker och ger ramar för hur vi ska förstå uppenbarelseboken. Den andra nyckeln, det är ju att inte glömma bort bokens historiska koppling. Alltså som brev så är den ju skriven till specifika mottagare i en specifik situation. Och det behöver informera vår förståelse. Vi kan inte frigöra uppenbarelseboken helt och hållet från historien. Utan vi behöver förstå den tillsammans med det som var där och då. Den tredje nyckeln är att fundera på tolkningsmodell. Har jag balans i mitt tolkande? De företrädare jag lyssnar på eller den undervisning jag tar del av om uppenbarelseboken, kommer den från lite olika håll eller får jag bara en röst, ett perspektiv här? Den fjärde nyckeln är att tänka på bildspråket. Hur ska jag förstå och tolka det här? Vad kan den här färgen eller det här talet möjligen syfta på? Den femte nyckeln är att hålla fast vid de stora dragen och den övergripande strukturen. Det vill säga, missa inte skogen för alla träd. Gå inte vilse bland detaljerna så att du missar helheten. Och den sista nyckeln, det är påminnelsen om att boken vill framför allt leda till trofasthet och tillbedjan av Kristus. Om uppenbarelseboken inte gör det, då har vi gått miste om det kanske allra mest centrala. Uppenbarelseboken har ett antal utmaningar till oss. Ja, den första, det är ju det här med tillbedjan. Vi utmanas att ära och prisa Gud och Lammet för frälsningen som vi ser och som har framträtt i historien, som vi ser i nutiden och som en dag ska ges till fullo för hela världen. Vi utmanas att tillbe, att rikta oss till Kristus. Att vi ska tillbe Gud och Lammet oavsett vad omständigheterna runt omkring oss säger. Men en annan utmaning, det handlar om mission. Nämligen att som Guds folk så utmanas vi att förkroppsliga de värderingar och praktiker som Guds framtid innebär. Redan nu. Det som Guds verklighet kommer präglas av sen, det ska vi försöka leva ut redan nu. Och vi utmanas att vara trofasta och sanna även om livet ställs på sin spets. I uppenbarelseboken så är martyrerna framträdande. Och det bör vara en påminnelse för oss om att livet är inte slutet. Att ge sitt liv, det önskar jag inte någon. Men om det ställs på sin spets, är jag beredd att ge upp mitt liv för att vinna någonting större? Är jag beredd att ge upp mitt liv för att vinna evigheten tillsammans med Kristus? Det tredje utmaningen, det är att vara en profetisk röst. Och med det menar jag att vi bör benämna och gå emot de krafter och makter och värderingar som går på tvärs med Guds nya skapelse, oavsett om de finns ibland Guds folk eller i världen i övrigt. Att vara de som säger, men hörni, det här är inte rätt. Hörrni, det här är inte sant. Hörrni, det här är inte bra. Och där tror jag att vi som kyrka har en viktig uppgift. Att vara en profetisk röst. Att protestera när människor med makt hanterar den makten på ett felaktigt sätt. Och det fjärde, det handlar om hopp. Att hoppas på Guds ingripande. Vi utmanas att erkänna att den nya skapelsen inte kan uppnås av mänsklig kraft utan bara av Guds slutgiltiga ingripande. Det är förebådat av nåden som ger oss. Det är synliggjort i Kristi liv, kors, död och uppståndelse. Vi utmanas att hoppas på Gud och på hans ingripande. Och för att knyta an till titeln på det här bibelstudiet så utmanar Uppenbarelseboken oss att följa lejonet och lammet in i Guds nya skapelse. Och egentligen så kanske man skulle säga lejonet som lammet. För det är ju inte två figurer, det är ju en. Lejonet som är ett lamm leder oss in i Guds nya skapelse. Och det är vägen som vi ska vandra. Så om vi försöker omsätta det här i praktiken så ska vi titta lite närmare på det här med draken och vilddjurets märke och talet 666. Och det har vi i kapitel 12 till 14 i Uppenbarelseboken. Så slå upp det i Bibeln, för att här kommer vi att röra oss en stund nu för att försöka se lite vad det är som pågår här och försöka använda de här tolkningsnycklarna som vi har fått med oss för att försöka få lite klarhet i det här sammanhanget. Så slå upp kapitel 12 till 14 i Uppenbarelseboken. För att vi ska börja med berättelsen i kapitel 12. Det är det här sammanhanget startar som leder fram till det här med odjurets märke. Och i kapitel 12, vers 1, så börjar berättelsen med en kvinna som är havande och hon föder en son, ett barn som får en drake att vakna. Och med största sannolikhet så är den här kvinnan en symbol för Israel. Genom Uppenbarelseboken så är ju kvinnor och folk och i viss mån städer, det är liksom bilder för samma sak. Och hur kan vi då tänka att det här är Israel som åsyftas? Ja, men den här kvinnan är klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av 12 stjärnor på sitt huvud. Det här är Uppenbarelseboken 12:1. Den här bilden av kvinnan, den bygger på Josefs dröm i första Mosebok 37. Ni vet Josef som hade sina 11 syskon. Så får han ju drömmar av både hur solen och månen och stjärnorna bugar sig inför honom och hur kärvar bugar sig inför hans kärve. Och det är det bildspråket som kommer igen här, solen och månen och de 12 stjärnorna. Så det här är med största sannolikhet Israel som åsyftas. Och så står det ju i vers 4 och 5 att kvinnan föder ett barn. I vers 5 så står det att det är en son som ska valla alla folk med en stav av järn. Och det här är förmodligen med all sannolikhet Jesus. Det här med att han ska styra folken med en stav av järn eller en järnspira, det är ju en anspelning på psalm 2, vers 9, som ju är en i högsta grad messiansk psalm. Och det här barnet rycks upp till Gud och hans tron i slutet på vers 5. Och det syftar ju förmodligen på himmelsfärden, när Jesus förs upp till Gud och hans tron. Den här draken, den här eldröda draken, kom ihåg färgen röd, som hade 7 huvuden och 10 horn och med 7 kronor på sina huvuden. Det vill säga, här är det ju stor makt och stort liksom gudomligt anspråk som görs här. Men som vi ska se så är det ju ett falskt anspråk. Här ger oss Johannes tolkningen. I vers 9 så står det: och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och Satan, han som förför hela världen. Här förklarar Johannes vem draken är. Draken är Satan. Så här långt så ser vi ju att draken är emot kvinnan och emot barnet. Det vill säga Satan är på jakt efter Guds folk och efter Jesus. Det här är ju en slags återberättande av den bibliska berättelsen på många sätt. Och kvinnan, hon
flyr ut i öknen och barnet rycks upp till Gud. Och då blir det en strid i himlen, nu läser jag från vers 7. Mikael och hans änglar gav sig strid med draken. Och han övermannade så det fanns inte plats för honom i himlen. Och så står det i vers 10. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten och hos hans smorde. Till våra bröders anklagare. Det är så Satan omtalas i Gamla testamentet, som anklagaren. Och det är ju det som det hebreiska ordet Satan ordagrant betyder, en som anklagar. Till våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. Vers 11. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Det vill säga, här verkar det ju vara korsdramat som åsyftas. Satan fördrivs genom korset och martyrerna. Och det leder till att den här draken börjar förfölja kvinnan i vers 13. Han förföljer kvinnan som hade fött sin son. Och så flyr hon ut i öknen då, långt borta från ormen. Draken kallas också för en orm. Och ormen sprutade vatten ur sin mun, det här är vers 15, efter kvinnan som en flod för att strömmen skulle föra bort henne. Men jorden hjälpte kvinnan och den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. Det vill säga, här verkar det ju vara någon slags uttågsmotiv återigen. Inte så att det nödvändigtvis måste syfta på uttåget, men det är det, åtminstone det bildspråket. Det här med stora örnens båda vingar som omnämns i vers 14, det är ett motiv som också finns i andra Mosebok, där Gud beskriver hur han räddade Israel ut från Egypten på örnens vingar. Och det här med att liksom jorden öppnar sig för att svälja vattnet, det är också ett slags bildspråk som anspelar på när Israel gick torrskodda genom havet. Och det som sker då när draken inte kommer åt den här kvinnan, det är istället att han börjar strida mot hennes andra barn. Det här är vers 17. Draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes andra barn, mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Och det måste ju vara de kristna. För det är de som har Jesu vittnesbörd. Så vad kan vi se så här långt i berättelsen? Ja, det är ju en berättelse om hur Satan vill komma åt Guds folk och Guds utvalda tjänare. Och det verkar liksom vara en del av samma kamp. Den kamp som Jesus kämpade mot Satan. Det är samma kamp som Guds folk har fått kämpa både dessförinnan och senare. Både som Israel och som kristna. Så är det samma kamp som de kämpar mot Satan. När vi går över till kapitel 13. Så det här draken har ju ställt sig på havsstranden. Och så står det i kapitel 13, vers 1. Ett odjur steg upp ur havet. Havet i Bibeln är en symbol för ondska och kaos. Skapelseberättelsen är ju hur Gud liksom skiljer det mörka, kaotiska vattnet till en ordnad, ordentlig värld som ger utrymme för liv. Och när floden kommer i berättelsen om Noa, så är det ju kaoset som på ett sätt kommer tillbaka och omöjliggör livet. Israel var ju inget sjöfararfolk, och därför är det inte så konstigt att havet blir den här symbolen för det kaotiska och okontrollerbara och ondska. Och det här odjuret stiger upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden och 10 kronor på sina huvuden hädiska namn. Odjuret jag såg liknade en leopard och dess fötter var som en björn och dess gap som gapet på ett lejon. Det här är ett odjur som har ser ut som flera av odjuren som nämns i Daniels bok. I Daniels bok kapitel 7 så får Daniel se en vision av 4 odjur som symboliserar mänskliga riken. Och det här är på något sätt en mishmash av flera av de här. Och det är tydligt att här anspelar Johannes på Daniels bokens berättelse. I Daniels boken kapitel 7 så förekommer det 4 odjur. Det är ett lejon, en leopard, en björn, ett lejon. Och sen är det ett fjärde odjur som är värst av dem alla. Och samtida judiska texter, alltså vi pratar text, judiska texter från århundradet innan Jesu födelse och århundradet vid Jesu födelse, de tolkade det här fjärde odjuret i Daniels bok som Rom. Så den tolkningen finns redan i historien, att det sista odjuret i Daniels boken, det är Rom. Och här kommer det ju då ett mishmash av de här. Och det är inte så otroligt att tänka sig att ja, men det här var Rom som symboliserades. Och man kan ana att det får en förstärkning i vers 3. Därför att där står det: ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga såret hade läkts. På 60-talet efter Kristus så regerar kejsar Nero. Han är inte en särskilt bra kejsare. Han blir till slut galen och eldar ner delar av staden Rom och skyller på de kristna och judarna och allt vad det är. Och han dog av att ha förrotts av sina närmaste. Men det fanns en myt eller legend som sa att Nero hade inte dött, utan han hade flytt till ett annat land och skulle komma tillbaka därifrån och ta tillbaka makten och sådär. Det kallades för Nero Redivivus. Och det är inte omöjligt att det här, den myten ligger till grund för den här bilden av att ett huvud såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga såret hade läkts. Och det skulle i så fall stärka idén om att det här odjuret symboliserar Rom. Och vi kan se i kapitel 17, vers 9, för här har det här odjuret slagit sig i lag med den stora skökan eller Babylon. Och det här odjuret, det beskrivs som att de här sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på, och de är också sju kungar. Staden Rom byggde, eller är byggd på sju kullar, sägs det. Och det skulle kunna vara stärka kopplingen av att det här är någon slags symbol för Rom och romarriket på ett vis. Och då är det ju alltså så, vi ser i kapitel 13 och vers 2 att draken har gett det sin kraft och sin tron och sin makt. Här är ju ett, om det här syftar på Rom, så det Johannes säger är romarriket går satans ärenden här i världen. Det är en ganska stark sågning och en stark kritik av vad det är som pågår. Och det här odjuret, det kräver tillbedjan. Det kan vi se i vers, kapitel 13, vers 4 och kapitel 13, vers 8. Man tillbad draken för att han har gett odjuret makten. Man tillbad odjuret och sa: vem är som odjuret? Vem kan strida mot det? Och i vers 8 så står det: och alla jordens invånare ska tillbe honom, alltså odjuret, var och en som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos lammet som blev slaktat. Det vill säga, det kräver tillbedjan i kontrast till de som tillhör Kristus. Och lite senare i kapitel 13, vers 11, så kommer det ytterligare ett odjur, ett tredje odjur ur jorden. Och nu ska vi ju då se att här är ju den liksom ondskans treenighet komplett. Men att odjuret kommer ur jorden i kontrast till ur havet, det kan ju tyda på att det finns en viss lokal förankring här. Det här kan vara en ledtråd till att Johannes kan ha syftat på den lokala kejsarkulten som var extra stark i den här regionen. För det vi ska se, det är att det här såg ut som ett lamm men talade som en drake. Det vill säga, det hade vissa framställningar av att vara fredligt och mjukt och försiktigt som lammet, men egentligen så talar det som draken. Och i kapitel 13, vers 12, så säger det att det får jorden och dess invånare att tillbe det första odjuret vars dödliga sår hade läkts. Det vill säga, det här leder till tillbedjan av det första odjuret. Och det är ju precis vad den lokala kejsarkulten gjorde. Den ledde ju till tillbedjan av kejsar. Och man kan också säga att här i kapitel 13, vers 14, så finns det här uttågsmotivet återigen. Därför att det står: och det förför jordens invånare med det tecken som det fått rätt att göra i odjurets åsyn. Det var ju samma sak som faraos häxpräster och så gjorde. De gjorde ju också tecken och konster för att försöka matcha Mose i det han gjorde. Så här kan vara ytterligare ett sånt exodusmotiv som förekommer här. Och det här andra odjuret, det som då skulle mycket väl kunna syfta på den lokala kejsarkulten, det skapar ett ekonomiskt system där bara de med odjurets märke kan handla. Det står ju i vers 16-17 här. Det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan, och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Så här är det ju ett ekonomiskt system som är knutet till odjuret. Och alla tvingas ta emot det här märket eller namnet eller talet på handen eller pannan. Och det här talet, det beskrivs ju då som: odjurets tal är en människas tal och talet är 666. Och det har ju gjorts massor med försök att förstå och liksom använda olika slags siffervärden för bokstäver, och då ska man ju kunna få fram kejsar Nero, och det, en del har ju tolkat det här på alla möjliga vis och fått fram alla tänkbara olika namn här. Men jag tror att det är mer vinningsfullt att se kontrasten mellan beskrivningen av odjuret och odjurets märke och det som kommer härnäst. För i kapitel 14, vers 1, alltså bara en vers senare, så står det så här: och jag såg och se, lammet stod på berget Sion, och tillsammans med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivet på pannan. Det vill säga, här är ju Guds folk märkta med Guds namn på sina pannor. Det vill säga, här ser vi en kontrast mellan de som har odjurets märke och de som har Guds märke. Och de här 144 000, de beskrivs som tillbedjare. De sjöng en ny sång inför tronen och de tillber Gud. Och kontrasten kommer här, för att i kapitel 14, vers 67, så beskrivs en ängel flyg över himlen, och han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, och han sa med hög röst: frukta Gud och ge honom er hyllning, till stundens för hans dom är inne. Det vill säga, här sker en maning till tillbedjan av Gud för alla invånare. För sen i vers 9 så står det: en tredje ängel följde som sa med hög röst: den som tillber odjuret och dess bild och tar emot dess märke på sin panna eller sin hand, han ska få dricka Guds vredes vin. Alltså, det finns en koppling mellan tillbedjan och märke. Och det här är inte så konstigt. Att det är talet 666 som är odjurets märke, det är ju en treenighet av det mänskliga talet. Det når ju inte fram till sjuan, utan det är ofullkomligt i någon mening. Det gör anspråk på att vara en del av helheten, men är ju inte det. Och man kan säga att draken, som ju är Satan, det blir den första sexan. Odjuret från havet, som då är Rom eller kejsarna, det är en sexa. Och det andra odjuret, som då skulle kunna vara kejsarkulten, det blir ju en sexa. Tillsammans 666. Och det är också en förstärkning av det mänskliga. Istället för bara en sexa så är det tre sexor. Och vi kan också se att det här med märke på hand eller panna, det var ett tecken på ägandeskap eller tillhörighet. I antiken så brännmärktes slavar för att visa vem ägaren var. Men i Uppenbarelseboken så finns det flera texter som visar hur människor har märken på sig för att visa vem eller vad de tillhör. Här har vi ju sett de som tillber odjuret, de får odjurets märke, och de som tillber Gud får Guds märke. Och vi kan se det tidigare redan i kapitel 7. En stor skara inför tronen. Så står det så här i vers kapitel 7 och vers 2. Jag såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande gudens sigill, och han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått rätt att skada jorden och havet: skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med sigill på deras pannor Och det är ju de här 144 000 som återkommer senare. Och man kan se lite senare i Uppenbarelseboken så kommer det en ryttare i vers 19 som är allt tyder på att det här är en bild av Jesus. Kapitel 19 och vers 11 kommer det en vit häst och han som satt på den kallas trovärdig och sann. Och i vers 16 eller i vers 12 så ser vi att det står att på honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Och i vers 16, han har ett namn skrivet på manteln och på låret, konungarnas konung och herrarnas herre. Det vill säga att vara märkt, det är ju ett tecken på tillhörighet. Vem tillhör jag? Och det här är ju någonting vi kan se redan i Gamla testamentet, återigen kopplat till uttåget ur Egypten. Så om vi går till Andra Mosebok kapitel 13. Andra Mosebok kapitel 13. Det här är ju en del av berättelsen när Mose får liksom att de nu ska gå ut ur Egypten. Och så säger Gud så här till Mose som han förmedlar vidare till folket. Kapitel 13, Andra Mosebok kapitel 13 vers 8 och 9. Den dagen ska du säga till din son: detta sker till minne av det som Herren gjorde för mig då jag drog ut ur Egypten. Som ett märke på handen och ett tecken på pannan ska detta påminna dig om att Herren förde dig ut ur Egypten med sin starka hand, så att hans lag alltid är på dina läppar. Och vi kan ju se det här återkommande i femte Mosebok i anknytning till den judiska trosbekännelsen som kallas för Shema eller Hör Israel. Andra Mosebok kapitel 6 och vers 8 så står det ju så här, eller sammanhanget från vers 4 är ju så här: hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och de ska vara ett kännetmärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Och det handlar ju om tillhörighet. Påminnelse och tillhörighet. Vem tillhör vi? Vad har vi varit med om? Vilket folk tillhör vi? Det är ju vad märket syftar till. Och vi bör komma ihåg det här myntet med kejsar Domitianus som vi såg tidigare. För de första mottagarna så drog kejsarkulten samman religion, politik och ekonomi. De här sakerna hängde ju ihop. Och hela det här avsnittet, det blir en beskrivning av gudsfolkets kamp mot ondskan. Gudsfolk är indraget i samma kamp som Jesus själv har utkämpat, den mot Satan. Och det verkar ju i den här berättelsen som att ondskan tar sig många former och har många hantlangare. Men ytterst kommer ju all den här makten och all liksom illvilja kommer ju från Satan själv. Det är han som ligger bakom allt det här. Han ligger bakom båda odjuren som utför hans vilja. Och det viktiga i det här sammanhanget, det som texten leder fram till, det är ju de här 144 000 som fortsätter manifestera sin trohet till lammet. Vi tillhör lammet. De tillber lammet. De lockas inte att tillbe odjuret, utan tillber lammet. Och jag tror att Johannes, han talar inte om odjurets märke för att få oss att bli rädda för inopererade mikrochips i handen eller pannan, utan för att få oss att ställa frågan: vem tillber jag? Vems namn eller märke finns på mitt liv? Jag har ju hört människor försöka uttolka den här texten som att det här syftar på framtida mikrochips, och så blir man jätterädd för tekniska innovationer. Ett mikrochips i handen kan ju faktiskt leda en människa åt fel håll. Om det görs på ett sätt för att bara dra in oss i ännu mer konsumtion och materialism, ja, då är det ju någonting dåligt som för oss bort från Gud potentiellt. Men i sig är det ju varken mer eller mindre komplicerat än att ha en plånbok inne i fickan egentligen. Utan jag tror den viktiga frågan här är inte vad symboliserar det här i framtiden som det här kommer att syfta på, som vi ska vara rädda för. Utan jag tror att det har en mycket viktigare fråga till oss alla i alla tider. Vem tillber jag? Vems namn eller märke finns på mitt liv? Med vem visar jag lojalitet, trohet och tillhörighet? Så istället för att fokusera på vem i framtiden som kommer att träda fram som odjuret, eller att försöka tolka ut med vilka bokstavsvärden vi ska använda för att förstå vad det här 666 syftar på, så bör vi fundera på vilka makter och krafter i vår tid vill kväva vår tillbedjan och lammet. Vad är det som vill dra oss bort från Kristus till någonting annat? Och som jag sa, vems namn står skrivet över mitt liv? Vem tillber jag? Det tror jag är Uppenbarelsebokens viktiga fråga till oss. Och det gäller oss alla i alla tider och i alla sammanhang. Vem tillber jag? Vi avslutar med en bön. Tack Herre Jesus Kristus för att du är segraren, för att du har frälst ditt folk från ondskan och för att du ska kliva tillbaka in i den här världen en gång och ställa allting till rätta. Du som är herrarnas herre och konungarnas konung och domare över allt och alla. Vi tackar dig för att det är du som kommer att ha sista ordet. Att det inte är ondskan som kommer att segra, hur mörkt det än tycks vara just nu, utan att det är du som kommer att segra. Och vi tackar dig för att det är som lamm du segrar. Du vinner inte genom att ha en större militärskara än motståndarna, utan du vinner när du ger ditt liv. Du befäste segern när du offrade ditt liv på Golgata kors och dog för min skull och för hela världens skull. Herre, jag ber att du skulle göra ditt ord levande och verksamt för oss. Sänd din ande till oss var och en. Och låt ditt ord bli upplyst i våra liv. Låt det bli verklighet i våra liv. Och jag ber att den här undervisningen, både det här bibelstudiet och de tre föregående, att det skulle få vara någonting som bär rik frukt i våra liv. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Så ska jag säga som avslutning här att om du har några frågor eller tankar eller synpunkter utifrån det här bibelstudiet, så är du jättevälkommen att höra av dig till mig. Antingen så hör du av dig via telefon eller via mail, så kan vi samtala vidare. Vare sig det är en fråga eller en synpunkt eller en invändning eller ett hejarop, så vill jag med glädje samtala om allt detta. Därför jag tror att i samtalet om bibeltexten, då blir Bibelns ord levande i våra liv, och jag tror det är på så sätt som vi kan leva ännu mer i enlighet med det. Det är ju också så att i Efesiebrevet så skriver Paulus att det är tillsammans med alla de heliga som vill känna Kristi kärlek i alla dess dimensioner. Och jag tror det är sant också vad det gäller bibelordet. Tillsammans med varandra ska vi se mer och förstå mer. Så har du några tankar eller frågor eller synpunkter eller invändningar, så får du jättegärna höra av dig till mig. Jag ser med glädje fram emot det samtalet. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här, och jag önskar dig Guds rika välsignelse.